Du lyssnar till Ett giftigt svek av Ellis Peters, utgiven tidigare under namnet Baneman i Örtagård, i översättning av Carl G. Jungman och inläst av mig, Thomas Bolme. Kapitel 1. Denna speciella morgon i början av december, herrans år 1138, kom broder Cadfael till kapitelsalen med lugn i sinnet, beredd att stå ut med till och med broder Francis tråkiga prosaiska läsning och sakristianens, broder Benedikt, långrandiga juridiska utläggningar. Människor var olika, hade sina fel och måste tas med humor. Och året, som hade varit så stormigt under sina första månader, skakat av belägringar och drabbningar och oroligheter, visade goda tecken till att kunna få ett lugnt slut i ett relativt överflöd. Flodvågen av inbördeskrig mellan kung Stevens och drottning Mauds anhängare hade dragit sig tillbaka till de sydvästra gränstrakterna och låtit Shrewsbury försiktigt återhämta sig från det blodiga pris man hade tvingats betala för att man hade understött den svagare sidan. Och trots alla hinder för en klok hushållning hade skörden framgångsrikt kunnat bärgas efter en strålande sommar. Ladorna var fulla, kvarnarna arbetade utan uppehåll, får- och hornboskap frodades på de ännu gröna ängarna och vädret var fortfarande förvånansvärt milt med bara en svag antydan om frost under de tidiga morgontimmarna. Ingen huttrade ännu av köld och ingen behövde ännu gå hungrig. Detta kunde inte vara mycket länge till, men varje dag var en välsignelse. Och i hans eget lilla kungarike hade skörden varit rik och varierad. Överallt längs takbjälkarna i hans arbetsstuga i Örtagården hängde linnesäckar fyllda med torkade örter. Hans vinkrus stod i långa, bukiga, behagliga rader. Hyllorna var fyllda med buteljer och krukor där botemedlen för alla vinterns åkommor förvarades. Allt ifrån förkylningar till uppsvullna leder och onda och väsande bröst. Det var en bättre värld än man hade kunnat hoppas på under våren, och ett slut som är bättre än begynnelsen är alltid något mycket gott. Så broder Cadfael vaggade förnöjt fram till sin utvalda plats i kapitelsalen, behagligt undanskymd bakom en av pelarna i ett dunkelt hörn, och betraktade med halvsovande välvillighet sina ordensbröder när de tågade in och intog sina platser. Abbot Herbert, gammal, vänlig och ängslig, sorgligt sliten av det svåra år som nu var nära sitt slut. Prior Robert Pennant, otroligt lång och patricisk med elfenbensfärgat anlete och silver i hår och ögonbryn. Alltid med samma ståtliga hållning, som om han redan bar den mitra han eftersträvade. Han var varken gammal eller bräcklig, utan en tidlös och senig 51-åring, fastän han försökte att i varje tum se ut som en patriark, helgad av en hel livstids goda gärningar. Han hade sett ungefär likadan ut för ett tiotal år sedan och skulle nästan säkert inte förändras under de 20 kommande åren. I hans hälar smög troget broder Jerome, hans assistent, och avspeglade Roberts välbehag eller missnöje som en liten skev spegel. Efter dem kom alla de andra ämbetsbröderna. Underprion, sakristianen, sjukprästen, allmosutdelaren, sjukstugeföreståndaren, väktaren av St. Marys altare, förrådsförvaltaren, kantorn och novisföreståndaren. Deras ansikten talade om stilla lugn inför vad som lovade att bli ännu en vanlig dags göromål. Unge broder Francis, som talade i näsan och hade tämligen magra kunskaper i latin, gjorde sig stort besvär med att på förnämligaste sätt läsa upp listan över de helgon och martyrer, vilkas minnen skulle hugfästas i bönerna de kommande dagarna, och fumlade ihop en nådefull kommentar till aposteln St. Andrews förkunnelser. Dennes dag hade just förflutit. Broder Benedikt, sakristianen, försökte få det att låta...